Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egen podcast. Här träffade vi författare från varje säsong och nu ska vi träffa Mats-Erik Nilsson. Du har skrivit Nyfiken på naturvin.
Ja.
Och det är ju, kan man säga, en liten uppföljare på din bok Chateau Vadot, som kritiserade det här liksom vinindustrin som har liksom fortsatt att förgifta våra viner med olika tillsatser. Men vad ska man då dricka istället? Det är det som den här boken ska svara på.
Ja, precis. Det var ju rätt många läsare som läste den första boken som tyckte att, ja, som fick en tankeställare, och som en del blev rätt förbryllade och en del blev förbannade och förundrade och undrade liksom, hur gör man vin egentligen idag? Och sådär. Och när de då började inse hur man gör vin idag i rest och utsträckning, mycket av det som säljs på Systembolaget, så började de ju fundera över, ja men okej, finns det något alternativ då? Mm. Och det är det som den här boken ska försöka svara på.
Och det roliga är att man kallar det naturvin nu. Mm. Alltså egentligen är det ju så här vin alltid har gjorts. Eller
ja,
så här
precis.
Det borde göras.
Ja,
det var så här det var.
Det autentiska vinet, liksom det kulturella vinet, alltså vinkulturens vagga Georgien, som jag också skriver om. Det var ju där gjorde man vin så här, och det har pågått ganska länge, så att det är först när vinet har industrialiserats så hårt som det någonting annat har hänt, vilket påminner ganska mycket om vad som har hänt med maten. Jag har ju skrivit böcker om det tidigare, om Hemliga kocken och andra böcker om moderna livsmedel, och det finns en ganska tydlig parallell utveckling med vad som ligger på tallriken och vad som finns i glaset. Mm. Men jag börjar ju med tallriken. Det är ju liksom, känns som att det är där man börjar med maten. Och sen så har jag efter typ 10-11 år orienterat mig ända bort till glaset.
Mm. Och det som man då häller i vinet. Alltså varför har man börjat då fuska med vinet? Vi kan ändå börja där. Du skrev ju mycket om det i Chateau Vadot. Men det finns ju fortfarande liksom en stor undran, tycker jag. För att jag menar, när man lagar mat så är det lätt att säga så här, vi ska ha riktiga råvaror, vi ska ta det från grunden, vi ska göra riktig mat, inte köpa halvfabrikat och så. Mm. Men hur har det liksom smygit sig in, och vad är det som har hänt med vinet egentligen? Vad är det man har gjort?
Det finns ju tydliga analogier mellan mat och vin förstås, men det finns också skillnader. Skillnaden är att du kan inte göra ditt eget vin.
Nej.
Men när du beskriver hur du lagar mat hemma från råvaror, då känner du ändå till. Så att om du sen köper en produkt i affären och ser att den är full av tillsatser, så kan du se skillnaden mellan, de här behöver inte jag när jag lagar mat hemma i köket. Nej. Och då kan du liksom se den skillnaden. När det gäller vin så vet vi ju ganska lite om hur det egentligen görs. Vi bor inte i ett vinland. Vi bor numera i ett land som hör till de länder i världen som konsumerar mest vin. Men det produceras ju nästan inget vin här. Och vi vet ytterst lite om det. Och det vi möjligen vet är det olika reportage man har sett på tv om hur man skördar allting för hand, och sen så ligger det på sköna ekfat hur länge som helst, och sen så är det klart, och sen är det underbart vin. Men det är ytterst sällan så det går till idag. Och du frågade varför.
Ja.
För att snabba på processen, för att göra processen lönsammare, för att tillfredsställa, för att göra ett internationellt gångbart vin som smakar så som många kan gilla i olika länder. Man kan liksom skräddarsy vin som passar för svenskar eller amerikaner eller någonting annat. Och då kan man till exempel söta vinet, man kan göra så att få en sån här fejkad eksmak som är ganska populärt i rödvin och delvis vitt vin. Och man kan göra en väldigt massa saker för att typ förenkla processen. Ett sätt, liksom, när man gör vin klassiskt så spontanjäser ju det. Druvorna, men du kan göra vin hemma av druvor egentligen om det är tillräckligt, om det finns jästsvampar på. Det är liksom ingen avancerad process egentligen. Och då börjar det jäsa naturligt. Men det där har många producenter idag gått ifrån. Utan man köper in färdig jäst, så att säga industritillverkad jäst. Och den kan i sin tur vara smakdesignad, så att när du sen, när sen vinet då smakar passionsfrukter, kiwi eller någonting annat liksom, så är det någonting som man har på det viset kan man säga fejkat fram som inte fanns i de här druvorna. Men sen gör man ju allting att gör man allting för att på etiketten och så framställa det som att det här kommer bara från den här sköna jorden och den här familjen som har gjort det här sedan 1492 och allting sånt där. Men så att det finns en väldigt stort och det påminner om livsmedelsindustrin, stort glapp mellan vad man påstår i det här liksom hemgjort och terroir som man pratar om när det gäller vin och vad man egentligen erbjuder liksom.
Är det värre till och med i Sverige på grund av Systembolaget att vi är så stor inköpare så att man
Systembolaget
liksom
fuskar Systembolaget är ju, det finns många problem med Systembolaget tycker jag, när det gäller just att Systembolaget gynnar ju ganska mycket stor industrin och stora importörer så att även, alltså det är inte bara bag-in-box som är ungefär hälften av det vin som säljs på Systembolaget utan också andra viner som är så kallat bulkvin som har transporterats i stora kvantiteter och sen tappats på flaska och sen och framstår som liksom autentiskt på olika sätt och vis. Men så att Systembolaget vill ju ofta ha stora volymer för att kunna då, för att det ska finnas i 440 butiker. Och det är utav de här som jag skriver om i boken, de här naturvinsproducenterna, det finns i stort sett ingen som kan leverera i så, det är småskaligt liksom hantverk på ett helt annat sätt. Och det har Systembolaget som själv är en stor organism rätt svårt att anpassa sig till.
Men tror du att liksom Systembolaget nu kommer att liksom ändra sig? Är den här trenden att dricka mer naturligt och riktigt vin, är den så pass stark så att den påverkar Systembolaget? Eller kommer de emot?
Liksom? De håller emot. Förr eller senare. Dels har det funnits ganska mycket konservativa krafter på Systembolaget. Som, det här vinet är ju liksom lite rebelliskt. Liksom. Det är någonting som ibland smakar det inte som man är van vid, ibland ser det inte ut som man är van vid och så där, för att vi har blivit vana vid det här ganska sterila och hårt industrialiserade vinet. Och då liksom passar det inte in i mallen, så att Systembolaget har under lång tid hållit emot och tyckt att det här var någonting, det är en trend, en modegrej, en defekt, någonting som bör bekämpas eller tystas ner, i alla fall inte någonting som man ska intressera sig för. Men nu visar det sig att över hela vinvärlden så drar det här fram som en, tycker jag, liksom en sund och skön motreaktion till vinets industrialisering.
Och vad är det man då kan förvänta sig? Vad är det man får i glaset? Vad är det som du skulle säga är positivt? Vad är det som är härligt med det här vinet? Förutom att man slipper en massa liksom tillsatser och massa fusk.
Ja, det som är härligt, jag tycker att om man börjar bara själva njutningen. Jag gillar ju att dricka vin. Jag gillar inte bara att skriva om det. Det är huvudsak att dricka vin. Sen har det råkat bli så att jag har skrivit två böcker också. Men ja, att det finns, för mig öppnades en helt ny värld. Jag har ju druckit vin ganska länge och vanliga viner. Och sen plötsligt när man då börjar testa naturviner, det var ungefär för 11 år sedan. Så först undrade jag, det första naturvinet jag provade var ganska annorlunda. Då undrade jag, vad sjutton är det här? Liksom? Ja. För de ord man hade lärt sig om som skulle beskriva vin passade inte in. Inget av dem passade riktigt in. Så jag blev liksom lite förvånad och undrade vad sjutton är det här. Liksom. Sen började jag testa mer och mer. Och så blev jag till slut, eller ganska snabbt egentligen, ännu mer intresserad. Liksom. Och fascinerad och upptäckte att det fanns helt andra typer av smaker och en helt annan, vad ska man säga, bredd. Och man fick liksom bredda sin smakpalett. Ja, lite ungefär som det som har hänt med öl. När jag växte upp så var det Pripps Blå och Stor Stark som gällde. Och nu finns det alla möjliga, liksom, det finns 300 bryggerier i Sverige och det finns hur många olika sorter som helst. Och de kan vara grumliga och klara, de kan vara syrliga, ja du vet. Och lite grann samma sak tror jag uppstår när det gäller vinet. Att man upptäcker att det kan smaka på många olika sätt. Och det finns många olika, många fler länder. Jag skriver ju rätt mycket i och för sig om Frankrike och Italien och Spanien och sådär. Men jag skriver också om att det finns ungefär 30 vinländer som gör naturvin. Ena dagen dricker du tjeckiskt naturvin och nästa dag ett slovenskt och sådär. Så det är traditioner som har funnits där länge och som på något vis ofta har återuppväckts. Och sen är det ju då druvor. Man har liksom lärt sig, om man är lite vinintresserad så lär man sig liksom Cabernet Sauvignon och ett antal druvor sådär, 5, 6, 7. Så upptäcker man att det finns flera tusen druvor man kan göra vin utav. Så att det finns en sån biologisk mångfald. Och då blir det liksom jättespännande. Plus att om man tar just naturvinet så har ju tillfört två stycken sorters vin, stilar kan man säga. Dels en helt ny färg, eller egentligen gammal. Men det, man har ju lärt sig att det finns rött och vitt och rosévin.
Mm.
Och så plötsligt finns det orange vin. Och det är därför inte så konstigt att boken är liksom lite orange. Det är lite orange i boken. Jag gillar verkligen orange vin. Och då, okej, vad är det då? Ja, det är att man tar vitvinsdruvor, alltså gröna druvor som man vanligtvis gör vitt vin på. Och när man gör vitt vin så pressar man dem direkt och får bort skalen. Men här låter man skalen vara med olika länge. Och då blir det en annan färg och en annan karaktär på vinet. För att mycket av smaken, det här som är tanninerna, det som är strävheten i vinet, sitter i skalen. Så att då blir det liksom ett vin som känns som en... Blundar man så vet man inte, är det här vitt eller är det rött? Om man ska dricka det lite svalt.
Mm.
Så att det blir en sån skön blandning däremellan. Mm. Och det är egentligen det allra ursprungligaste vinet. Det här vita vinet som vi känner till, är inte det var inte så det började. Utan man började med att göra vinet med skalen. Och sen så har man ändrat det där då, liksom, av olika skäl.
Så egentligen kan man säga att från början fanns det orange och rött.
Ja,
det var egentligen det som
Precis,
vinet
precis, precis. Mm. Och det som är kul med orange vin, om man tar det rent smakmässigt, dels för att det ligger mitt emellan och är någonting nytt och väldigt vackert i glaset ofta, men också att det passar till många rätter. Så att om man tar den mat som vi nu allt mer äter, alltså mindre stora stekar, mer grönsaker, en helt annan typ av mat egentligen, så passar det, tycker jag, superbra till en buffé eller till olika typer av grönsaksrätter, vegetariska rätter, vad som helst liksom. Jag kollade ju liksom på skoj, eller när jag skrev boken, tog då de här rekommendationerna som finns i Systembolaget, så här, vad passar det här vinet till? Och det finns en stor, väldigt stor övervikt till att viner passar till kött. Ja, det är liksom en stor dominans för det. Samtidigt som man öppnar vilken tidning som helst, hur många recept finns det på jättestor på kötträtter? Det är ju inte det som så att säga gäller nu. Så att, och då tycker jag att många av de här naturvinerna passar väldigt bra in. Både orangea viner, men många av de röda naturvinerna är också väldigt lätta. Den som dricker det första gången och är van vid typ Systembolagets storsäljare, det är liksom röda, otroligt maffiga, kraftiga, lite sötaktiga, vaniljiga viner. Så kommer det ett lättdrucket, lätt, ganska ljust rött vin. Och då kan man ju först tycka, vad sjutton är det här? Har de hällt i vatten? Och sen när man börjar prova flera gånger, det här var ju himla gott. Och det är liksom både en skön törstläckare, men också passar då till lättare mat än en blodig biff.
Men det är väl också just det som gör att folk har varit lite skeptiska med naturvin. Stora vinkännarna, alla de här som gillar vin, de dricker ofta tunga, härliga rödvin. Som är, de dyra vinerna är ofta också kanske tyngre än andra och sådär.
Exakt.
Och då blir man liksom skeptisk och tycker det här smakar bara saft.
Precis. Och det är väl en rimlig liksom... Ja, det är ju smaken, den är ju personlig, det får man, kan man inte ta ifrån någon. Men det är också en rimlig uppfattning när man testar första gången. Men när man testar lite mer så är det lätt att, så att säga, bli fast för det där. Jag tycker att det här är kul och, liksom, och passar. Jag tycker att vin, eller för mig i alla fall, jag dricker väldigt mycket vin till mat. Kan också dricka vin utanför mat, men oftast är det till mat. Och då, många viner är gjorda för att liksom passa till mat. Och då även ett vin som kanske när man bara sitter och smuttar på det, det här var kanske inte superkul, så dricker man det till maten, så tänker man, gud vad gott det blev.
Precis. Och där är då frågan, alltså där, känner du nu att det finns liksom också att det kommer in mer och mer, vilka är det som liksom anammar det här vinet nu, vilka är det som verkligen driver på för att vi ska ha mer naturvin? Är det liksom experterna och sommeliererna, eller är det liksom en ny grupp av människor, är det yngre människor, vilka är det som
yngre är ju ett svar, men om man tänker hur det började, jag skriver ju lite grann om historien där, alltså att å ena sidan kan man ju säga att naturvin har funnits hela tiden,
sen långt tillbaka. Så att
när började du då? Ja, för 8000 år sedan, när man numera tror att vinet så att säga uppfanns eller uppstod någon gång i Georgien liksom. Men om man tänker när det återupptäcktes, så var det på 1970-talet i Beaujolais i Frankrike, och Beaujolais är liksom ett område som är känt för att göra ganska trist, eller i alla fall har blivit trist industrialiserat vin, men där var det några som gjorde uppror mot det, kan man säga, och kom på att man skulle liksom gå tillbaka och göra någonting på riktigt. Så att det var där det startade. Men sen det går ju inte bara att göra vin, man måste ju ha någon som dricker också. Då var det ganska enkla restauranger i Paris som köpte in de här vinerna och som gjorde att det såg till att det fanns en marknad. Okay. Och sen har det där hoppat vidare till Köpenhamn, är en stor naturvinstad, har varit länge. Malmö sen, och sen och Stockholm och Skandinavien är ganska stor. Liksom. Ja. Och då ja, det som jag skriver i boken där, att det är för en gångs skull är det en trend som inte kommer från USA. Det går inte att komma på någon annan trend som inte kommer från USA i stort sett idag. Nej, utan precis, alla gör ju det. Ja. Men här, nu har ju blivit anammat i USA också. Det finns jättemycket naturvinsbarer. Först kom det i San Francisco, men det finns i New York och även spritt över landet. Men det började liksom inte alls där. Så att när det började tända i San Francisco, då var det också, då fanns det en riktigt stor naturvinsbar i Växjö. Så att men din fråga var vilka är det som driver på? Från början har det varit liksom några olika typer av vinentusiaster. Mm. Alltså lite sommelier som jobbar med vin, som har varit liksom, som har varit i, ofta då varit i Paris eller i Köpenhamn, och varit på de här ofta ganska enkla vinbarerna och restaurangerna och fått liksom smak för det här och sen velat sprida det och kanske börjat importera och sådär, som har liksom tänkt utanför, men de har ju liksom utanför vinlådan, utanför boxen då. Men sen, och de har ju de har inte sett med kanske särskilt blida ögon utav resten av vinetablissemanget. Så till exempel en restaurang som var ganska tidig var ju Mattias Dahlgrens fina krog där bredvid Grand Hotel. Och de hade, eller har en sommelier som heter Johan Andersson. Och han, när han började ta in den här typen av viner, så fick han ju liksom hatmejl och hatbrev om att han omedelbart skulle avsättas, som det stod. Och sådär. Så att då, det var väl de som började, och det var de som också gjorde det lätt. Ett annat ställe i 19 glas i Gamla stan, Peter Bennison, hans restaurang där, som har, det, den typen av sommelier har varit liksom, har lite grann missionerat, och då, när man har kommit in där, det är mycket lättare att prova egentligen naturvin på en bar än att köpa ett antal flaskor på Systembolaget och du vet inte hur de smakar. Här kan du ta ett glas och så säga, det där var inte så gott, har du ingen som är lite mer så, så får du det, och så är det någon som berättar och förklarar. Så att de har börjat med att spridas där. Och sen det som man ser nu idag är väl att det är väldigt många unga. Om man går på de här naturvinsbarerna till exempel i Stockholm eller på andra ställen, så är det ganska ung publik. Rätt mycket tjejer. Och de som är sommelier och som är intresserade av naturvin är också ofta unga och som liksom vad ska man säga, har förmågan att tänka nytt. Precis. De som är mest konservativa är ju de som har under 40 års tid har utbildat sig om vin på olika sätt och skrivit och sådär. Och sen plötsligt så kommer några och säger att mycket av det här, de liksom vänder upp och ner på allting. Ja. Det fordras ganska mycket av liksom av en att då kunna helt tänka om. Det finns några, som har gjort
att det borde vara väldigt roligt. Ja, men om man nu är en expert på smak, så skulle det, när det då öppnar sig en helt ny värld med massor med nya smaker, precis, man skulle tycka det var
en del tycker
skitkul.
Det. En del tycker det, men en del tycker att börja prata om att vinen är defekta, det är något fel på dem och sådär. Så fort någonting smakar då lite annorlunda, så börjar man omedelbart leta efter något fel i vinet och sådär.
Ja, men jag vet själv att det var första gången jag drack liksom naturvin, att jag tyckte också att det var för blaskigt.
Alltså
det
var det ett rött vin? Eller?
Det var ett rött vin nere i Göteborg på Bokmässan. En restaurang som mest har, de hade egentligen bara naturviner, så det blev liksom ett litet uppror. Jag minns att de som också var då skeptiska, det var typ jag och de några år äldre författarna. Det var, det var ju några gubbar helt enkelt. Så att det talar ju för att det behövs en ny publik.
Ja, men absolut. Och det är ganska intressant också, för om man tänker där med hur smak är och att man kan vara ganska hur man egentligen kan vidga sin smak och sådär. Ett land som har påverkat den här utvecklingen ganska mycket, trots att de inte tillverkar eller framställer sig särskilt mycket vin, i Japan. För att när naturvinsrörelsen började i Frankrike började liksom vinna mark och sådär, så var det fortfarande så att det var svårt att få avsättning för det i Frankrike. Många är väl traditionellt inriktade där också. Men i Japan, där man hade en annan smakpalett och andra rätter som de skulle kombinera just maten det, till precis. Och inte var lika konservativa, där kunde man sälja. Så att Tokyo är fortfarande, eller liksom än idag, en av de bästa naturvinstäderna.
Och det kan man ju tänka sig också med de här vinerna. Om man bara helt spontant tänker på vad det är man äter i Asien, så är ju det en mycket lättare mat.
Visst.
Och då vill man kanske ha ett vin som inte dödar maten, utan liksom ligerar sig med maten istället.
Ja. En annan grej som jag har tänkt på är att när jag har skrivit mina böcker om mat, så har jag varit runt och föreläst mycket i Sverige och träffat många bönder och mathantverkare runt hela landet och hela Norden egentligen, men mycket i Sverige då. Och då har jag liksom, lär man känna den personligheten. Mm. Det är ju människor då som är väldigt passionerade, som inte tar några genvägar, som inte gör det enklaste. De blir sällan särskilt feta på det de gör, men de drivs av en idé om hur maten, den här osten eller det här ska vara, det här brödet eller någonting ska vara. Använder inte en massa tillsatser eller så, utan gör det så att säga på riktigt, vilket ju oftast är knöligare, tar längre tid, dyrare, jobbigare, mer arbetsinsats och sådär. Och likadant när de odlar ekologiskt, och då får man ju liksom lägga ner mycket mer arbete än att bara spruta. Och när jag träffar vinproducenter då, i Frankrike och på andra ställen, så är de är precis likadana. Det är som samma
grupp av människor.
Ja, det är samma typ liksom. Och de är ju oftast, det är ju liksom små, de kallar sig ofta med stolthet, som i Frankrike, vigneron, som betyder vinbonde. De är inte liksom någon winemaker si och så, utan de är vinbonde liksom, vinbönder. Och det är de liksom stolta över. Och det är ju en vinbonde, både odlar och gör sitt vin. Så att den tendens som har varit till exempel i Frankrike och i Italien och i Spanien har varit att man har ett kooperativ i byn, och så skickar man in vinet till det kooperativet. Det. Och det kan man ju tycka att det låter ju trevligt, och det står, om du läser på etiketten, så står det att det här är gjort av det här kooperativet, och tänker man, ja, det är några sköna snubbar där som har gått ihop och gör
grupp,
det
familjer, så.
Men många numera har det där, som det ofta blir, det är liksom veritabla vinfabriker. Och de som skickar in vinet, sina druvor dit, och får betalt per kilo, de har ingen som helst kontroll över. Och struntar det också, utan bara de får sina pengar. Men de här som gör vinet själva, det är liksom, det blir en annan känsla.
Och när du är ut nu, för det tycker jag är så roligt i boken, att du träffar de här och du liksom gör porträtt av de här, och det är precis som du säger. Och hur får de egentligen ekonomi i det här? Kommer de att överleva, de här nya? Eller tror du att det här också kommer sprida sig, så att det blir fler och fler som också vill liksom utnyttja de här gårdarna, att det blir fler som börjar odla göra sitt eget vin på gården och så?
Ja, alltså den allmänna trenden är ju att har blivit ett väldigt stort intresse, och flera av de här säljer ju slut liksom. Alltså några har ju kommit in, många exporterar ganska mycket, så att och det, trots att de har ingen jättestor produktion, absolut inte, men mycket, de lyckas sälja det ganska bra. Så att de säljer, om man tar en fransk någonstans i Languedoc som jag skriver om, så säljer de en del lokalt, sen säljer de till restauranger i Frankrike, men sen kan de sälja till 10 olika länder, till exempel till Sverige och på andra ställen. Men coronan har varit ganska knäckande för många. Därför att folk går mindre på restauranger. Under den här karantänen som var i Spanien och i Frankrike och så där, då var ju alla restauranger stängda. Så att jag träffade en, Jeff Cotillou, som är med i boken. Jag träffade honom för några veckor sedan igen. Han fick boken för övrigt. Jag skulle signera den, hans vineri där. Han ville gärna det, att han skulle signera den. Men vi hittade ingen penna först. Och jag hade ingen med mig. Usel reporter som inte har en penna. Men till slut hittade vi en penna som var extremt dåligt bläckig. Så jag nästan ristade in i hans bok. Men honom frågade i alla fall, hur har det gått nu då under coronan? Hur går det med liksom ekonomin? Och då suckade han förstås. För att det har varit otroligt kämpigt.
Väldigt tuffa tider.
Sådär.
Men vilka länder tycker du nu då? Förutom Frankrike, för det är ju ganska mycket lång dock i den här boken. Ja. Men vad är det som... För det jag tyckte var spännande, det är också det här med Georgien. Att de har ju ett helt eget sätt att göra sitt vin. Är det något sätt som också sprider sig till Europa? Alltså till
Det har spritt sig, men inte exakt så. Det georgiska sättet är att man gör i en sån här amfora, ler... kärl som kallas kvävre där, som man gräver ner i jorden. Marken, jorden, så att i marken eller liksom i golvet på vineriet så är det nergrävt, och det finns ju en poäng med det för att det, liksom på, för att det blir liksom lagom temperatur och sådär, så det finns ju en idé bakom det från början. Och så har de gjort sitt vin, så de liksom bara typ kastar ner druvorna där och sen så
blir det ett vin.
Ja, så blir det ett vin. Enkelt uttryckt så blir det ett vin, så det är lite krångligare så, men kan man säga ungefär så. Och det där har spritt sig, inte att man gör det ner i golvet eller i marken på det viset nedgrävt, men att många har börjat använda amforor. Och det finns visserligen, de har inspirerats av Georgien, men det finns en sån tradition också i Spanien och i andra medelhavsländer att göra det i såna här lerkärl.
Blir det vinet också då helt annorlunda i smaken?
Ja, det hävdar ju de som gör det. Att de gör det ju inte för det bara att det ser snyggt ut. Nej. Jag har en producent i boken som faktiskt är svensk i Languedoc, som heter Erik Gabrielsson, som är jurist från Malmö, som har flyttat dit och som kom på att han skulle göra naturvin. Gör det väldigt bra. Fantastiskt bra viner. Och han har många såna här
amforor.
Och när man då frågar honom varför då, liksom, för de kostar ju pengar att köpa in en sån där, så säger, är det bara för att det ska vara snyggt, liksom, för att det är väldigt vackert och det är ju hans arbetsplats, liksom. Men så är det ju klart att det är en del i hela, men han är helt övertygad om att det påverkar vinet och vinets karaktär, och han som ett liksom bevis för det tycker han att hans viner smakar väldigt annorlunda jämfört med de vinerna som finns runt i trakten, att de har en egen personlig karaktär och det hänför han till hur de är gjorda genom de här.
Ja, det har i alla fall också förut alltid talats om hur man då lagrar i ekfat eller i annat. Alltså
precis,
allt det här.
Precis.
Ja, det i alla fall i reklamen för vin så påverkar ju det smak. Så
ja, precis.
Det borde ju göra
precis.
Det.
Ja, men det gör ju det. För att det handlar ganska mycket om hur mycket eller hur lite syre som kommer in. I ett ekfat så även om man då tycker att det är helt slutet så kommer det in lite grann luft, syre. Så att, så att poängen med en sånt där kärl, vilket kan vara att när man ska lagra vinet, inte när man gör utan sen, oftast när man sen lagrar, är att det ska finnas ett litet utbyte av syre. Med väldigt lite, kommer det in för mycket så kan det bli förstört, men lite grann.
Nu när du har liksom fått ut den här boken och det ska liksom börja påverka branschen, vad tror du nu kommer att liksom ske? Tror du att det är så att folk kommer att mer och mer gå över till det här? Att vi kommer faktiskt att bestämma oss för att det är så här, eller kommer vi att upptäcka att det finns andra problem med det, att det är lite svårare att förstå att, alltså som nu, om jag går och köper ett visst vin så smakar ju det likadant varje år. Eller kommer det här att ge liksom folk möjlighet att upptäcka mer, bli mer intresserade, liksom vad tror du kommer bli liksom följden?
Min förhoppning är med boken är att naturvin ska bli folkligt. Det har varit ganska nördigt och lite pretto och extremt speciellt, och man liksom det har varit väldigt liksom komplicerat och gjorts komplicerat ibland också, och helt enkelt för mycket för nördar, och jag funkar så här att om jag gillar någonting, då vill jag att många ska ha chans att prova det. Inte att jag då tröttnar på det, som vissa när det liksom massan börjar dricka, då är det plötsligt ute.
Då måste man vidare och hitta något nytt svårt.
Ja, precis. Men för mig är det tvärtom. Utan jag vill, så att boken är ju gjord ganska förhoppningsvis pedagogiskt.
Ja, den är mycket pedagogisk, man blir väldigt sugen.
Så att det är precis den balansen som vi har försökt uppnå då, att den ska både vara pedagogisk så att man verkligen ska fatta och göra det enkelt, men inte som en tråkig skolbok, utan att man ska också bli sugen, för att det handlar ju trots allt ytterst om någon form av njutning här.
Och som bara en liten avrundning, för vi börjar närma oss slutet på programtiden, vad är det som du skulle säga, hur får jag tag i det här nu då? Hur är det bästa sättet att få komma in i naturvinsbranschen, världen?
Ja, dels är det faktiskt att läsa boken. Man får väl göra reklam görs här. Och hela slutet av boken handlar om vad kan man dricka vinet, och då finns det liksom tips där, men också vad kan man köpa. Det finns ju en del naturviner på Systembolaget trots allt. De är, tycker jag, Systembolaget är usla på att guida konsumenten här. Det finns liksom ingen, om du går in där, det finns ingen hylla, det finns ingen märkning, det finns inget som förenklar. Nej. Därför måste man läsa några grejer i boken, tyvärr.
Ja, det är helst, nej, inte helst, alls tyvärr just
ja, nu. Ja, det är helst inte skrivit det långa kapitlet, utan bara sagt att gå in på bolaget och, så, och titta på naturvinshyllan. Men det är fullt så enkelt är det inte. Nej. Så att dels kan man hitta, kan det finnas några inne på Systembolaget. Det finns ett fåtal i det fasta sortimentet. Sen finns det några i så kallat tillfälligt sortiment som släpps då och då. Där dyker upp naturviner. Men sen framförallt kan man ju beställa viner, och det är inte alls så krångligt som man möjligen tror. Det är bara att gå in på Systemet och säga, jag vill beställa den här vinet. Och oftast, många av de här naturvinsproducenterna, jag tipsar ju om dem i boken, kan ju ha en låda med naturvin, sex viner. Precis. Då får du en blandlåda, lite olika, då kan du liksom prova det fram. Så att det är ju ett bra tips. Och så finns det något som heter Naturvinsguide, som är helt icke-kommersiellt, som drivs av föreningen Äkta Vara, och som är just till för att underlätta för konsumenter. Så att om man går in på Naturvinsguiden, så kan man se vilka naturviner finns på Systembolaget just nu, och vad kan man beställa och sådär.
Precis. Ja, men då så. Då är det bara att börja.
Du bara börja.
Ja. Jag måste säga också att jag blev ju helt... Alltså jag har ju ändå följt hela processen med boken. Ja. Men nu när den var färdig och jag låg på landet på bryggan och läste den igen, så bara, nu måste jag... Vill jag börja...
Blev du törstig?
Ja, jag blev törstig och ville börja köpa in massa vin. Och tänkte att jag ska övergå till det här helt och hållet nu.
Ja, vad kul.
Härligt. Tack så hemskt mycket, Mats-Erik Nilsson, för att du kom hit och berättade om Nyfiken på naturvin. Det var allt för den här gången. Tack!